Radioplay.
Då land ikväll går poddens glada bud. Nej men se här, kommer det Gunstig Junker Wiklund intagandes i storstugan. Välkommen hit Hans.
Hej, varför talar du så ålderdomligt?
Därför att den här podden heter Inaktuellt, men det är Sveriges mest aktuella podd. Vi ska prata om fartygskrascher utanför Bornholm, elprishöjningar, vedbrist i Malmö, Försäkringskassan som nu börjar jaga parasiter och bidragsfuskare. Vi sänder också live. Lindskov, du har fixat oss en livesändning, trevligt.
Med 20 minuters
fördröjning. Det var billigare då tydligen.
2-0 till Lindskov. Jag känner mig ungefär som Bayerns sparkade tränare Miloš. Miloš betyder ju svikare på gammelserbiska, republika serbska. Nej, men vi sitter här faktiskt, det är en livesändning inför betalande. Ja, det är ju ingen publik, det är lite husdjur och lite cannabis sativa planter. Vi sitter på Mandelmans gård där julstämningen har funnits.
Så vi husband också, Jonas?
Ja, vi ska strax kliva ner i lag. Och då får ni följa med oss här när vi kör live-kamera på sociala medier. Och nere i laggården på vår lilla scen där, uppstyltad av europallar som EU-migranterna får 50 spänn styck för, så har vi vårt husband, högaktuella Rauptir.
Ja, kul.
Haparandas svar på Screwdriver kan man väl säga.
Det kan man väl säga. Oi-musikens finaste band egentligen. Det här är ju inte Oi-musik som Rauptir står för, utan det är någon form av tyskvänlig, storsvensk musik, vad jag förstår.
Ja, är det det? Eller
de
det
talar ju väldigt mycket tyska, och Rauptir betyder ju fritt översatt rovdjur, va?
Just det. Och det roliga med det här, det är att den här gamla Susi Heil-demokratiska hälsningen som hon Ida...
Finskan där.
Just det, finskan. Ida Karkiainen, civilminister. Ja. Alltså, nu handlar det inte längre om att hon har gjort en Hitlerhälsning eller inte på någon fyllfest i Haparanda där förmodligen alla gjorde det och alla hade sydstatsflaggor. Nu handlar det om Rauptirs texter. Jag vill bara poängtera att de har ju uppträtt på Sweden Rock, så att de är ju liksom...
Menar du att det är salongsfähigt att uppträda på Sweden Rock?
Ja, men Sweden Rock är ju politiskt korrekt, och det är ju rensat ifrån liksom Yasin Byn och Petri Guld och gangsterrap-texter. Men det är märkligt, nu granskar man texterna så in i bänken för att kunna fastställa då om Rauptir från Haparanda är ett så kallat vit maktband. Ja. De har gjort covers på Pluton Svea-låtar, och Pluton Svea, mig vet det. Lindskov, du som har varit i ölkällare i Berlin, hörde, är det sånt här högerextremist band, Pluton Svea?
Jag vill i mitten.
Det är som Centerpartiet ungefär.
Är det Annie Lööfs jazzband? Ja. Annie Lööf som representerar den breda mitten. Kan hon bara ringa Annie Lööf och säga det finns ingen bred mitt, ni har 10% av rösten, den där breda mitten finns inte, den är uppkäkad. Vi är det enda borgerliga partiet som håller emot Sverigedemokraterna. I det ögonblick ni stöttade en socialdemokratisk regering så upphörde ni väl att vara ett borgerligt parti, ja. Annie Lööf. Ja, har vi Annie Lööf med oss här på Mandelmans julgård?
Ja, hon är bland de andra kossorna där nere. Och,
klipp bort mig, Lindskov.
Vänta, det går inte att klippa bort. Vi sänder ju direkt, Jonas.
Det är livesändning.
Med 20 minuters fördröjning förvisso.
Exakt. Inaktuellt podden med Jonas Nilsson, Hans Wiklund och våran producent Jonas Lindskov, the moneymaker. Också sittandes här i en åsne direkt. Vi ska ner till julkrubban för ett julspel han drar in pengar på också.
Ja, precis. Så ska vi snacka lite grann om gängbrottsligheten. Något som anses vara ett av de stora hoten mot vår svenska folkhemsdemokrati.
Nej, men vänta.
Trots att
Lars Lindström i Expressen sa att brottsligheten per de facto går ner.
Ja, precis. Och han har en poäng i det, och jag ska återkomma till det, Jonas. För att så är det ju med det här skjutvapenvåldet i förorterna. Det drabbar ju folk som vare sig röstar eller är en del av samhället, utom då när det gäller att tillskansa sig bidrag kanske. Och jag såg på tv i helgen min kompis Camilla Kvartoft, fantastisk reporter, och nya fyndet, Diamant Saleva heter han som är journalist och har skrivit den här boken Tills alla är döda, som handlar om gängkulturerna ute i förorterna. Det var ett riktigt bra program, och dessutom hade man då samlat gräddan av svenska politiker och en hel del kriminologer också som skulle då berätta lite hur det låg till.
Det var Agenda en söndag kväll, och jag satt precis och, i min intellektuella gärning satt jag och la Johnny Senap pruttar i kallingen och saknade Babel. Babel som på SVT Maner har säsongsavslutning någon gång slutet oktober och sen säsongsöppning i februari. Ja, hur kan de ha säsongsavslutning när det är halva året är kvar, Hans?
Ja, men man anser väl att det är mindre relevant litteraturmässigt då kanske under den halvan, men jag håller med, det är bara du och jag som tittar på Babel. Och jag tittar ju för att det är min kompis Jessica som är programledare, du tittar, jag vet inte varför, varför tittar du på Babel, Jonas?
Därför att mitt bildningskomplex slår hårt ner mot min frossande och lite pirriga G-punkt. Jag säger som Siegfried Kombüchen.
Nej, inte hon igen.
Nej, men det är inte Siegfried. Det är inte Siegfried.
Ja, det är hennes bror.
Hennes brorsa. Ja. Siegfried Kombüchen. Ja. Siegfriedlinjen i första världskriget. Googla den. Historisk referens.
Panza.
Panza. Mm. Han sa ju, eller hon sa ju, hen sa ju.
Skitsamma, det där är inte så noga.
Visa mig din bokhylla och jag ska visa mig vem du är.
Ja. Mm.
Och jag vet att du har ju både herbarium och första upplagan av Mein Kampf i bokhyllan. Själv har jag Kalle Anka pocketar och sportböcker.
Mm, jag har...
Och gröngörlingsboken har jag också.
Gröngörlingsboken. Ja. Minns ni, kära poddlyssnare, gröngörlingsboken?
Ja.
Om inte, så den finns ju på antikvariat. Alltså, det var ju en bibel när vi var små. Där fanns det ju stort och smått hur man skulle överleva i naturen och hur man skulle busa med sin farbror Joakim och man inte hade någon farbror Joakim fick man busa med någon annan och så vidare. Men det var ju en annan typ av, ska vi säga, lite enklare brottslighet på den tiden vi var små, Jonas. Nu är det andra bullar faktiskt.
Mm. Jag säger som Johannes Klenell, en annan tid, en annan plats. Och sen fick han nästan sparket som chefredaktör på Arbetet. Nej, men Joakim von Anka växte upp sen och så tog han på sig ett par byxor och klädde ut sig i hög cylinderhatt och blev sen Lindskov, och resten är svensk poddhistoria.
Ja, det stämmer. Mm. Nu tittar jag på den här debatten med Camilla, det var ju intressant. Kriminologerna och politikerna säger att det finns ingen evidens för att hårdare straff skulle ha någon särskild inverkan på brottsaktiva, utan det händer inget särskilt. Det finns ju en variant, och det är det man kallar för inkapacitering, internering, och det kan ju vara effektivt, det vill säga att man låser in folk i 40-50 år tills de är för gamla för att begå brott. Och det är ju så att du är ju som mest brottsaktiv mellan 15 och 35 ungefär, så att håller man folk inlåsta tills de är över 35 år så kommer man att komma ner när det gäller brottsaktivitet.
Här skulle ju Clark Olofsson konstra och tjafsa som vanligt med kriminalvården och diverse podd och efterhandskonstruktioner. Hans peak i karriären, Clarken, det var väl 50-årsåldern. Det var då han började tjäna pengar, berättade han, efter många jäkla år på stillot där han hade tjafsat både med den ena och andra skäggpiraten i kantiner. Och var det inte någon gubbe ute på Möjan slog på med en båtshak? Han tyckte han lade till sin segelbåt då, Clarks segelbåt, lite för nära gubbens båt. Och sen blev det båtshakdrama där ute. Han sopade på gubben rakt i ansiktet med en båtshak. Och tro mig, den gubben tjänar på det utseendemässigt. Han var med i varenda tidning, den här karen.
Ja, just det, precis.
Kommer du ihåg Benny Lilja också? Svartenbrands polare.
Ojo.
Han ful fan också.
Ja, det är en parentes i kriminalhistorien hur som helst. Men och det är väl så med Svarten att de är ju undantaget som bekräftar regeln, det vill säga att de fortsatte att vara brottsaktiva i hög ålder, så att säga. Så att, men det normala är ju inte det.
Nej.
I synnerhet inte, och det vet vi ju för sig inte, de här 12-åringarna som nu skjuter varandra i förorterna, det är möjligt att de kommer att fortsätta göra samma sak tills de är 60, 70, 80 år.
Ja, men någonstans slänger vi in folk på 50 år på någon kåk någonstans med trerättersmenyer, bla bla bla, så kanske det inte blir bättre när de en gång kommer ut. För att det var väl Nattans Schacher som skrev en bra grej i Svenska Dagbladet i veckan, att tänk på att alla brottslingar vi låser in en dag ska komma ut, och hur blir vi andra i samhället behandlade av dem då? Är det hemlyssnat som kommer ut, eller vad är det för någonting? Men å andra sidan,
ja, men alltså 50 år tar ner stridslusten på de flesta. Alltså, du hinner
Är det signalpolitik som Morgan Johansson, den lille propellen, brukar prata om?
Ja, det är ju det. Och det är precis som det där. De har ju erbjudit, samtliga partier faktiskt, har erbjudit tiotusentals nya poliser till exempel. Oklart var de ska komma ifrån. Möjligtvis får man importera poliser från något mer polistätt land. Ukraina eller vad som helst. Ja, och sen är det längre lägre straff och slopade rabatter och så vidare.
Ukraina behöver nog allt folk de kan få just nu, för att det är 100 000 ryska soldater som står och stampar i gamla ridstövlar från Kreml vid gränsen. Ja. Kommer ju aldrig bli något krig mellan Ukraina och rysspacket. Nej. Va? Och som tack för det så åkte Peter Hultqvist över till Finland. Ska ni köpa den här JAS-plan? Och gör ni inte det så hotar jag med oss att ta med mig Magdalena Andersson nästa gång.
Och de bara, va? Nej! Hjälp!
Satan, helvete! Nej,
de köper i.
De skrev ju ett sidoprojekt, finnarna, det vet man ju, med jänkarna, att bränner det till i baltstaterna och Ukraina, ryssen går till attack, då hjälper ni oss jänkarna. Ja, ja visst, men då får ni köpa 70 F-35 jaktplan först. Inga problem, kitos. Ja. Peter Hultqvist åkte hem med sin dalasvans, daladans mellan benen. Ja. Alltså.
Du, hon vitmaktgruppen där i Haparanda, alltså hon har ju ett finst påbrå, det finns ju någon sorts, det är ju Mannerheim, det är ju de var ju, slogs ju på tyskarnas sida, gjorde de inte det?
Ida Karkiainen, de allierade
sig.
Nej. Jo, först allierade de sig och sen alienerade de sig i det stora Lapplandskriget. Googla Lapplandskriget, gott folk. Skit i att fira julafton med moster Berna som dricker för mycket. Googla Lapplandskriget. 200 000 tyska soldater försvann upp i lappmarkerna. Ja, utedrivna av våra finska killar. Jo. Sverige, Finland, ett land, United.
Ja. Har du sett den här roliga hunden som jag har lånat nu? Den hoppar ju så sjukt högt. Har du sett? Här, kolla. Titta Jonas, så här högt hoppar den.
Och nu sitter alltså nu blir gamla mor Mandelmann som ligger och utför en gammeldags förlossning, en av utdragsofferna inne på Mandelmanns gården. Nu blir hon förbannad, för nu sträcker du upp en högerhand rätt upp i luften. Jo, ja. Den där bilden kan komma ut om 30 år, Hans, och så blir du anklagad för
krigsbrott. Brott mot mänskligheten.
Nej,
sodomi.
Ännu värre, att vara sambo med gitarristen i Raubtier. Va? Oj, glöm aldrig.
Han är väl trummis killen där i trummisarna är inte det intellektuella. Alltså det är ju inte det intellektuella fundamentet i något rockband. Titta på Charlie Watts. Det var först när han dog som de tyckte han var ett geni. Han var helt jävla värdelös.
Jag jobbar med Ian Haugland, trummis i Lapplands Väsbys poporkester Europe. Och
fan, jag tar tillbaka. Förlåt Ian, vad sa jag om honom?
Ian Haugland bekräftar din tidigare nämnda tes, Hans. Ja, vi kan låta det vila i det. Nej, men det var ju roligt när han, hon har ju då, Ida Karkiainen, civilministern, hon ombads ju i något sådant där debattprogram också, att ja, det är märkligt det här, alltså man kan inte vara ansvarig för det man gör när man är 15 år. Mm. Nej, det är ju bara Greta Thunberg som har blivit någon slags sanningssägare. Hon var 15 år och hon började mässa om att vi ska höja skatten på plastpåsar och inte åka till Glasgow, för där är det bara bla bla bla. Ja.
Men det är hårda bud i Haparanda också. Du flyttar hemifrån ihop med en kille när du är 15 år. Ja. Ska man inte gå ut skolan innan man flyttar? Eller, var hon över 15 år eller var hon under 15 år?
Stopp och belägg nu, förlossningsläkare och barnmorska Hans Wiklund. Mm. Det gör ju kurdiska tjejer ute i förorterna, fast det skrivs det inte om i tidningarna, vet du. Det är en annan historia, Hans. Ja, locket på. Den här Erik Rosén, en skribent på Aftonbladet, han tyckte det var för jäkligt att hon gick ner i pojkvännens replokal.
Karkiainen.
Ida Karkiainen, ja, civilministern. Och där upptäckte en gammal Stars and Bars-flagga, en gammal sydstatsflagga. De konfedererades flagga under det amerikanska inbördeskriget.
En symbol för slaveri och elände i USA.
1861-1865. Vad han inte visste, när Erik Rosén, Aftonbladets krönikör, det är väl att i stort sett i varenda förbannad replokal och i varenda raggarpub och varenda pojk-, flickrum och transrum ute i Sverige utanför Södermalm där han bor, där har man sydstatsflaggan. Jajamän. Därför att det är en raggarsymbol och kanske inte så mycket mer med det. Nej. Så att jag tror inte, vad ska hon göra? Gå ner och riva ner pojkvännens flagga?
Ja.
Man måste ta en debatt, civilt motstånd, bla bla bla. Civilt motstånd för mig, det är Peter Wahlbeck och snurrpannorna som antivaxar. Där har du civilt motstånd. Men de förlöjligas, de hånas till och med i podden Inaktuellt.
Ja, civilt motstånd fick vi också smaka på Moderna Museet, eller hur? I Stockholm. Ja. När det var en lirare som sprang omkring naken där bland utställningarna.
Och nu i helgen.
Ja, precis. Och jag citerar ett ögonvittne här. Camilla heter hon. Och beskriver då den här nakne mannen. Han ställde sig upp på baktassarna. Han hade tassar. Och sen så skällde han Låtsades kissa på väggen. Det är inte säkert att det kom något skvätt där, utan det var mer låtsas kissing. Det vill säga han skulle bete sig som en hund och en rondellhund, va? För det här var någon form av civilt motstånd och en protest mot Moderna Museet då, som har vägrat att visa Lars Vilks rondellhund och istället exporterat den till det mer frisinnade Polen. Den visas, ja.
Abortlagstiftningens förlovade land, Polen. Ja, ja. Nej, men han, den där Ove Jensen, den danska konstnären, han har varit i blåsväder tidigare. Han har ju bland annat i något vattenprojekt på, om det var på Köpenhamns konstmuseum, då pissade han ner i vattnet för att visa om konstverkets värde kunde höjas när ytan på vattennivån i det här fantastiska konstverket, ja. Tyvärr har jag glömt konstnärens namn, jag plägar göra det.
Skitsamma, det är ingen som bryr sig.
Var det han konst för mig, det är inte att suga på ramarna, det är att få ut så mycket som möjligt av förfalskningar.
Var det samma dansk som släppte ut, vad var det, 12 miljoner liter avloppsvatten i Öresund, ja, så att det stänkte in på våra fina svenska stränder?
Han skulle ju ha lindat in bajskorvarna i sydstatsflaggor. Det finns gratis att få nu upp i Haparanda.
Men det är inte rättsliga efterspelet av den här dansken Uwe Max Jensen då, som sprang runt naken på Moderna Museet. Det skulle ju kunna vara frågan om förargelseväckande beteende. Det skulle också kunna vara någon form av kränkning och dessutom sexuell... Har du sexuella undertoner här? Han var ju trots allt naken och omskuren vad jag kan se här också.
Omskuren vad jag kan se. Jag vet vad du suktar efter, för att citera Staffan Hildebrand. Ja. Testa honom. Gör det så kallade vitmakttestet på honom. Vad har han för flagga i sin replokal? Eller vad har han för flagga i konstnärsateljén, den här Ove Jensen? Ja. Han är väldigt kontroversiell. Polisen kommer dit. Han går ju runt näck bland folk. Och folk, det är roliga med det där. Det är typiskt konstkännare.
Det är Moderna Museet. Det är alla på Södermalm och Enskede och en del turister från andra ställen i Sverige.
Exakt.
Som går runt där.
Och går du in dit på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm, 70 spänn i entré, pensionärer som jag går in gratis, tack så mycket. Och går du runt där in och får se någonting som du inte fattar. Det kan vara ett larmschema, en ordningsvakt som luktar alkohol, två pinnar som har ramlat, eller en kille som går runt och härmar en hund helt naken och kissar i hörnen. Då vågar inte du säga till, därför att det kan ju faktiskt vara
en konstverk som man inte begriper.
En konstinstallation. Om någon gick in där och åldringsrånade några gamla kärringar från Östermalm, så skulle folk inte reagera, därför att det där är nog en pièce de résistance, ett konstverk för att förevisa om det anonyma gatuvåldet.
Ja, hur som helst så menar polisen då att...
Lägg ner Moderna Museet.
Ja, det kan de väl gott göra. Eller gör något, bygg bostäder av det, eller inte vet jag. Eller bygg synsam och bröd och salt fik av hela skiten. Polisen menar att uppsåtet inte var att ofreda någon. Jag känner mig ofredad bara att höra talas om den här jävla historien. Så att i min bok är det ett klart sexuellt ofredande och dessutom lämpning med tanke på beskaffenheten i byxorna på honom.
Det är klart att det är ett ofredande, men...
Nej, det vart ingenting. Han fick sätta på sig byxor och fortsätta med sin konstnärliga gärning. Max.
Ja, vi bör ge honom minimalt med medialt utrymme. Nämn honom för fan inte i den rykande aktuella podden Inaktuellt, Hans.
För sent,
absolut. Var var vi någonstans?
Jo, men jag är ju fortfarande kvar i den här debatten på Sveriges Television där man då skulle knäcka gängkriminaliteten för en gångs skull och eller för gott nu. Och det är ju den stora politikfrågan bland alla politiska partier utom Vänsterpartiet, som anser att sexköp är den stora samhällskatastrofen. Ja, de vill ju öka på det lite grann. De vill ju att man ska kunna topsa alla sexköpare som åker dit.
Men alltså, hur ska man göra då? Är det thai-massage-personalen som topsar dig innan du går till auktion? Eller vad är det?
Det är oklart. Först ska man ju visa sitt covid-bevis.
Oj.
Ja, och sen begår man brottet och sen blir man topsad av polisen efteråt, vad jag förstår. Eller av medrest sjuksköterska. För att grejen är att man lagför de här personerna på plats. Man orkar ju inte släppa in alla sexköpare på häktet. Då blir det ju totalt katastrof där inne.
Man vill ju inte ta i skiten med tången.
Nej, det vill man faktiskt inte.
Eller tiang tong, som det heter på thailändska.
De män och kvinnor och transpersoner inom polisen som jobbar gentemot prostitutionen, de har det tillräckligt vidrigt ändå och springa in i könsorgan dagarna ända. Men vad man skulle göra då, man måste ju höja straffsatsen då. Man måste lägga minst 2 års fängelse då på sexköp för att kunna topsa personen. Annars så strider det mot befintlig lagstiftning.
Ja, men var det inte du, justitieminister Hans Wiklund, som i början på den här podden, jag minns det så väl, därför jag har en kraftig déjà vu-upplevelse för att upp, för att citera Magda Gad i debatten mot Anna Hedenmo.
Vilken jävla debatt.
Du sa ju att hårdare straff inte hjälpte ett satans skit. Och då tänker jag på den där nytorgsmannen, killen som utförde 24 bevisade våldtäkter och åkte in på 5 år. Han är ute efter automatisk 2/3 frigivning. Han är ute på 3,5 år.
Ja, va? Någonstans där. Men
alltså, någonstans går en gräns.
Han var inte fälld för alla våldtäkterna. Utan, och så fick han ju någon form av rabatt. Han var dessutom ganska nöjd med straffet, så vitt jag kunde utläsa. För han har ju inte valt att överklaga, vilket ju annars är legio bland tjuvar och banditer och våldtäktsmän och så vidare.
Om du är nöjd med straffet, häng upp honom ännu högre. Ja. Citat vem?
Mussolini.
Ja, kunde det varit. Fitzcarraldo. Det är ju filmhistoria, Hans.
Ja, det är det ju.
Just det.
Fitzcarraldo. Werner Herzog.
Just det. Werner Herzog, en galning som rusar runt i allmän ordning nere i den sydamerikanska djungeln och slogs med Klaus Kinski. För alla oss lite äldre poddlyssnare, ja. Natasha Kinskis glosögda farsa. Han ser ut ungefär som han Mattsson i Så gråter vi mycket mera, där alla sitter och bölar på lördagkvällar. Vad heter han? André Mattsson? Han från
Andreas Mattsson, ja precis. Ja, ja. Du menar att han har de här struma ögonen som håller på att trilla ut lite grann.
Exakt. Han ser ut som en levande reklampelare för pingpong eller någonting. Ja.
Just det. Och hur ska vi då göra...
Vad har Klaus Kinski...
Ingenting, det var du som drog upp honom. Vi stänger ner Klaus Kinski och Werner Herzog och Fitzcarraldo och ger oss istället i kast med gängkriminaliteten. Detta stora jättehot mot den svenska demokratin och så vidare. Låt mig då påminna om att i Sverige har vi omkring 100 mord årligen, plus eller minus. Tidigare så var det så kallade svenska fyllemord, eller finska fyllemord, mord i nära relation och olyckshändelser som ändå var ett mord.
Nedskärningar på finskt vis sker ofta med en morakniv eller en slentrianmässigt hämtad kökskniv i någon kökslåda någonstans, och så är det svartsjukedrama i någon hyreskvart.
Ja, nu är du fördomsfull här, tycker jag.
Det intressanta med fördomar är att de stämmer i 9 fall av 10.
Ja, det är därför vi har fördomar. Då får det ju livet obegripligt, för fan.
Mina fördomar är skyddsväst. Ja. Ser jag 3 typer utan tänder komma gående på trottoaren, då fan byter jag gata. Även om det kan vara babeltittare de också.
De är babeltittare. Ja, det är de faktiskt.
Nej, men, så bra. Skål, Hans!
Ja, men de där,
det är härligt vad här.
Ja, de där fyllemorden har nu då avlösts utav knarkhandelsmotiv och hedersmotiv och vad det kan vara för någonting. Men samtidigt, om man tittar då på den allmänna systemkollapsen som gängvåldet då medför, så är det alltså inte fler mord idag än det var till exempel på 80-talet, utan det fluktuerar hela tiden. Utslaget på 10 miljoner invånare så är ju 80-110 mord per år inte så farligt om du jämför till exempel med 1700-talet när man slog ihjäl 3000 personer om året med en betänkligt mindre befolkning, Jonas. Mm. Så att jag anser att det här är egentligen inte så stort problem.
Jag undrar var Hans Wiklund är någonstans. Det här, för mitt emot mig sitter just nu...
Morgan Johansson.
Karlsson på taket och jag är lillebror. Här har du köttbullarna. Nej, men här, mitt emot här sitter ju nu Jonna Sima i Aftonbladet. Hon hävdade exakt det du hävdar. Va? Tillsammans med hans snurrpelle.
Har jag blivit kommunist?
Lars Lindström på Expressen. Faktum är, var ju rikspolischefen, han är ju förbaskat duktig kille. Han Thornberg gick ut exakt samma dag som tidigare nämnda Morgan Johansson, justitieministern. Han gick ut exakt samma dag, Thornberg, rikspolischefen, och sa att vi klarar inte av det här. Vi har etc. si och så många pågående utredningar, så många mål. Vi måste ha mera resurser. Mm. Ni måste tillföra lagstiftning så vi kan knäcka det här. Samma dag, och Morgan Johansson, det var väl en händelse. Det var ju någon på snuten som hade...
Tipsat honom.
Ja, exakt.
Vattnat han. Ävla golare, va?
Morgan Johansson, denna mediala dvärgtax som är förbaskat skicklig på debatter och sånt. Han kommer ju undan vad som helst. Han är ju insmord i vad heter sånt där, som Hildebrand hade när man var på efterfest hemma i...
Ja. Nivea.
Nivea?
Vit vecka med Nivea, det har du väl hört. Det körde ju Hildebrand ofta där uppe.
G som i glidmedel. Nej, men han sa ju samtidigt Stockholmspolisen har misslyckats. Alltså, ja. Snacka om att alltid konstant skylla ifrån sig. Nu värre än Lindskom när det handlar om ersättning för den här skitpodden. Ja. Hela tiden skylla på någon annan. Ja. Du säger att det är 100 mord, bla bla bla. Mm. Det är möjligt att det är på en årsbasis. Men just nu sa ju Thornberg, rikspolischefen, vad det gäller Stockholms län, region Stockholm, 331 pågående mord- och mordförsöksutredningar i länet. Inte undra på fan att polisen är så nersletna och kryper runt på skurgumsknän och valkar och inte ens orkar spela innebandy klockan 4 på eftermiddagen och checkar ut lite extra tidigt. De orkar ju inte längre.
Nej, ja, absolut.
Jag är på deras sida för en gångs skull.
Ja, så är det ju. Och det, ett av problemen det är ju att man då inte kan lagföra personer. Det var den stora skillnaden. När finnar och svenskar slog ihjäl varandra på fyllan, då stod ju gärningspersonen kvar med den här hammaren i handen. Så det var ganska lätt att få till liksom, att lagföra honom.
Ändra problemet här, var att han var inne i en minneslucka, så han visste inte exakt var han var inte, eller vem fan han hade köpt kosken till.
Nej, och dessutom var det lite mildare straff på den tiden. Så för att slå en hammare i huvudet på kompisen på fyllan så han dog, det gav ju någonstans 2-3 års fängelse på den tiden. Så nu är det ju betänkligt högre straff, men det är väldigt mycket färre personer som åker dit, som lagförs och som sen åker in på anstalt. Men
då
det är ju samma sak på 1700-talet när vi hade 1000 mord i Sverige. Det var ingen jävel som åkte dit då heller. Man högg ju förvisso huvudet av folk, men det var ju inte säkert att det var gärningspersonen. Det kunde vara vem som helst, för det var liksom ingen riktig ordning på den biten.
Ja, fast om du jämför svensk justitia idag med 1700-talet, då klart...
Det är precis det vi gör här. Inaktuellt, va?
Då jämför jag Magdalena Andersson med Valdemar Atterdag som brandskattade Visby på 12 skeppor guld. Mm. Va? Det är ungefär så mycket skattehöjningar vi kommer ha för att klara välfärden.
Ja, fylla ladorna.
Har jag berättat? Men titta här, Mandelmannskor. Här kommer ju välfärdskossan gå. Det hänger folk i spenarna
på. Ska vi lyssna på Raubtier någon gång? Eller nu har de stått och stämt. De stämmer ju inte ens gitarrerna, de där jävlarna. De står ju med gevärskolvar och bankar i golvet där borta.
Stämmer. Det finns ingenting som stämmer runt allt snack som vad det handlar om Raubtier. Nej men Hans, du säger att vi jämför med 1700-talet. Vi ska väl jämföra oss med andra ungefär jämförbara EU-länder. Ja, så precis. Har vi liksom 52 aktiva kriminella gäng bara i region Stockholm. Det sa också han, den här rikspolischefen. Han fokar ju helt på Stockholm som har tagit över då skytteligaledningen efter Malmö, där man har fått ner skjutningar. Jo, det skriver Aftonbladet om varenda gång. Skjutningarna går ner i Malmö, men fortfarande ligger det på en väldigt hög Europanivå. Om detta ska ni berätta, för att citera. Återigen, vem citerar jag?
Det vet jag faktiskt inte.
Göran Greider. Göran Greider, alltså för dig som inte vet om det. Jan Myrdal Light kan vi kalla honom faktiskt.
Ja, mer sympatisk får man väl säga. Sämre hård dock.
Om du säger att straffförelägganden och bevisföringen inte räcker i domstolarna, då är det ju faktiskt en politiska åtgärder som behövs sättas in, Hans. Så det är inte så mycket humor det, men det fanns ju ett förslag som var ganska roligt. Man använt det i Nederländerna, som i veckan har utmålats ungefär som en knarkhamn för Europas...
Det är det väl, det är ju fullt legalt att puffa på i Amsterdam till exempel.
Holland är fortfarande en fullt fungerande EU-stat. Och allt skitsnack om Holland, det tar jag och rullar i papper och sitter jag på bananaklubb. Går rakt till höger vid centralstationen på Amsterdam.
Vad man kom överens om efter den här, i och med den här debatten, det var väl att hårdare tag och fler poliser, det har alla redan skrutit klart om nu. Så nu ska man ha förebyggande åtgärder istället. Det vill säga mer resurser till socialtjänst, fritidsgårdar, skola och så vidare. Problemet är väl att vår socialtjänst och vår skola är ju unikt bra i hela världen. Ändå så plågas ju av de här skjutningarna så att säga. Så vore om man tittar på franska skolor och fritidsgårdar och socialtjänst, så är inte den till närmelsevis i närheten av den svenska. Ändå har de då färre skjutningar, så det kan ju inte vara där skon klämmer riktigt. Och sen så har man ju då en idé om att man ska samköra lite olika myndigheter, vilket ju i och för sig är ett fall framåt.
Socialtjänsten ska inhysas i samma lokaler som polisen, vilket är lämpligt därför att många av våra gängkriminella får ju så kallade försörjningsbidrag.
Ja,
liksom.
Det är helt perfekt. Och kan man samköra det lite grann, då kan man ju också se lite grann vart de här pengaströmmarna går någonstans. Då har man ju också sagt att vi ska följa pengarna, vi ska konfiskera deras pengar. Ja, det är inte
vad
så,
var
det
hans svetsan sa? Inte en krona ska gå till välfärdens parasiter eller till de gängkriminella. Ring Löfven. Jag tror att det är exakt det som pågår just nu, hör du. Ja. I veckan skulle Försäkringskassan försöka få tillbaka 200 miljoner i felaktigt utbetalda räntebidrag. Ja. Lycka till, de pengarna är borta.
Ja,
man har köpt alla dina askar och papperstrosor för dem.
Ja, eller skickat hem till Somalia till, ja, för att stödja Islamska brödraskap och så vidare. Och det är
eller
väl inget konstigt med det.
Jag skulle ha gjort
samma. Ja, jag skulle ha gjort exakt. Och jag skulle ha gjort exakt samma sak. Men då tror jag kanske inte att skattehöjningar till exempel, som en del partier anser vara för att kunna öka på socialtjänsten, fritidsgårdar och skola, är den rätta medicinen. För det kommer ju bara generera mer pengar i den kriminella ekonomin på något sätt. Sen är det också så, det här är någonting som jag har gjort lite, ja, ska vi säga, empiriska studier av, lite, kollat lite grann. Visst är det så att många av de här gymnasierna tar emot elever som inte kan tala svenska till exempel och som inte har betyg för att komma in på normala gymnasier. Det är ju friskolor givetvis. Det är ju numera knarkfilialer där förortsgängen då skickar ut knark till eleverna i de här skolorna så att de har liksom ett helt nätverk över Stockholm exempelvis som inte någon verkar ha lagt märke till riktigt. Så att det är ju fritt och frankt att sälja knark på de flesta skolgårdar i de här skolorna.
Vad fan säger du? Det här är ju värre än en läggmatch i Division 3 Skånefotbollen ju.
Nästan.
Det är allvarligt.
Men det här är allvarligt. Och dessutom blir ju studierna lidande också om man ska sälja knark hela tiden. För det är ju svårt att fokusera på skolarbetet. Det är ju nästan lika illa som om man knarkar och bedriver skolarbete. Det är också jättebesvärligt.
Åter till Amsterdams hamnkvarter. Ja. Vi är på Banana Club just nu. Nej, men holländarna har börjat med någonting att de har ungefär samma ganska tuffa lagstiftning när det gäller avlyssning av icke-brottsmisstänkta personer. Mm. Där har man börjat med något nytt. I holländska domstolar kan du dömas till exempel 2 år för narkotikabrott. Och sen i straffet ingår att polisen, myndigheten, statsapparaten, ordningsmakten har rätt att avlyssna dig.
Storebror. Han som George Orwell sa.
Att ha rätt att avlyssna dig 2 år efter avtjänat straff. Det ingår så att säga i straffsatsen. Då kommer man undan det här att du måste ha en brottsmisstanke på ett straffvärde på minst 2 år när du ska avlyssna personer.
En god tanke. Samtidigt, om du vet att du avlyssnar på telefon, då måste du vara bra jävla korkad om du ska hålla på och läcka ut grejer.
Men det handlar om att störa de kriminella i sin dagliga verksamhet.
Ja, de byter telefon bara.
Byter telefon.
Ja.
Då avlyssnar vi den också.
Men hur ska du kunna göra det? Du vet ju inte vilken telefon jag har.
Nej, men då,
vad fan är min telefon, Jonas?
Jag har 3 telefoner, Hans.
Nej,
men det är ett konkret förslag. Det här, men ta det här förslaget också. Jag har ju konkreta förslag för en gångs skull.
Ah, okay,
den här förbannade utförs.
Du skulle ha suttit med i den här debatten med Camilla Kvartoft på Agenda. Då hade vi fått höra lite, va?
Jag repeterar just nu en ny film av Staffan Hildebrand. Det är Utvandrarna, Invandrarna, Återvandrarna och Avvandrarna. Det är Hildebrands stora comeback i filmsverige. Hörru, du, läste du förresten?
Nej.
Daniel Bergman, Ingmar Bergmans son.
Hans självbiografi där.
Ja, märkligt. Nu ska han tala ut ungefär som Ola Rapace talade ut i Expressen. Han glömde de saftigaste detaljerna.
Aha.
De saftigaste detaljerna runt Daniel Bergmans havererade filmkarriär. Det står inte en rad om i boken. Då är det väl inte någon självbiografi, Hans?
Jo, men,
va?
Jo, hade det stått det som du säger att det skulle ha stått i den här biografin, då hade det varit en icke-auktoriserad självbiografi skriven av... Det är ingen självbiografi. Då är det en biografi skriven av någon annan neslig jävel.
Ja. Då är det en sanning signerad säkert spökskrivaren David Lagerkrantz av G.V. Persson.
Eller Anna Hedemo. Det är fortfarande ett jävla gnäll om den här intervjun med Magda Gad, Expressens superreporter som befinner sig på plats i krigshärdar och orosområden medan Anna Hedemo sitter hemma och äter praliner.
Mm. Har det gått så långt som Magda, heter hon Gad?
Det fan vet jag vad
hon heter.
Hon är väl från Egypten, va?
In God we trust. Nej, men det är roligt att hon blandar sig in i den politiska debatten också. Hon vill ju att vi ska bojkotta våra politiker och de här freeloaders.
Mm.
Massa,
de som äter snittar och dricker champagne i plastmuggar.
Företagsledare och annat löskefolk som åker med i en allmän oordning när det gäller stora events runt om i världen. Mm. Ett gäng åker ner med drottning Silvia nu på en resa för World Childhood Foundation till Dubai.
Märkligt Arabemiraten.
Ja, exakt. Märkligt att den resan exakt kommer när det är som shopping tätast inför jul.
Ja.
Stanna hemma, Silvia, eller ta ett försenat SJ-tåg.
Hon stannar hemma, hon var ju förkyld.
Har hon stannat hemma?
Ja, kungen åkte själv.
Är hon förkyld?
Ja.
Ska hon förbanna med munskydd? Va? Hörru, nej, men då sa ju Magda Gad, vi ska bojkotta det här OS i Peking. Det är det minsta vi kan göra för Gui Minhai.
Gui Minhai, den så kallade förlagsredaktören som sitter fängslad efter att ha blivit kidnappad på semester i Thailand.
Exakt. Nej, men det är bra, vi ska bojkotta.
Du vet att han åkte dit för fyllstyrning, att han körde ihjäl en kärring i Kina?
Ja, Vad var det för straffsats på det och var han avlyssnad inne? För jag gissar att den kinesiska regimen ligger lite grann bakom det där, Hans. Därför att jag säger ju...
Hade Bonnier kört över någon här på Kungsgatan? Tror du vi hade krävt att han skulle friges då på en gång?
Bonnier körde över mig när det gäller en löneförhandling till den här podden som heter Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Men det roliga är att hon säger, det är klart att vi ska bojkotta OS i Peking. Det minsta vi kan göra för mänskliga rättigheter och Kinas aggressioner mot Taiwan och deras förtryck av Hongkong unga människor, bla bla bla, och igurier som sitter inlåsta i något slags
i arbetsläger ska lära sig veta hut och inte tillbe Muhammed.
De har ju värre än en civilminister som har växt upp i ett hembränts fullt Haparanda.
Nej, men vet, det bor men bara det 3000 pers i Haparanda. Hur många är nazister? Nästan alla verkar
det
så.
Jag tror det. Ta ner flaggorna, gott folk. Det sägs ju att lokaltrafiken i Haparanda på flaggdagar så kör de med Stars and Bar sydstatsflaggor på lokalbussarna, vet du. Så vanligt är sydstatsflaggor.
Ja, precis. De trodde att det var Pride-flaggan och tog fel bara.
Det var ju hon, Jonna Sima också, som sa man har ett ansvar att när man ser en Stars and Bars-flagga, en sydstatsflagga, att riva ner den. Va? Så att, ja, exakt.
Det kan ju hon göra.
Ja, men exakt. Då får de väl gå in på Skouna. De säljer ju fortfarande, har jag sett, Gettysburg Boots. Alltså gamla ja, sådana incel-cowboystövlar som går upp till knät på
titta
folk.
Titta vad jag har på mig.
Med sydstatsflagga.
Ja, ja. Och det är ormskinn också. Inte äkta orm, givetvis. Jag är ju för fan djurvän.
Det där är inte ormskinn, Hans. Det där är svår psoriasis. Du sitter ju barfota i poddstudion. Kan man ta av sig kläderna då och fira lite djur?
Ja.
Nej, men Magda Gad sa, det är klart att vi ska bojkotta OS i Peking. Det är det minsta vi kan göra, att markera.
Ja.
Kan inte hon bara berätta, hon som har reguljärt busskort fram och tillbaka till Kabul, kan inte hon säga att vi ska bojkotta Afghanistan? För fortfarande är Sverige ett av de få EU-länder som ska skicka nu, nästa år, budgetåret 2022, 1 miljard i bistånd till Afghanistan. Holland, Belgien, Danmark, Tyskland säger nej, inte en krona ska gå till Afghanistan.
Regimen i Afghanistan, talibanerna.
Exakt, ja, men det går ju till svenska Afghanistan, kom i sten. Jo, men vira in den i en flagga också.
Ja, sydstatsflaggan. Fan, alltså, vad är det här, Jonas? Sitter vi här och blir irriterade på gamla Sverige? Det är väl inte
vad?
Meningen?
Nej, jag är inte...
När ska Raub till spela?
Vet du vad? Ja. Sanningen är okränkbar, som Christer Pettersson sa när han ramlade runt och lurade en enig journalistkår på loftgången hemma i Rotebro.
Men nu kommer den jävla Lindskov.
Lindskov kommer in. Lindskov, en sak ska du veta, att vi har julstämning här på gården. Lindskov är våran producent och någon där uppe måste gilla oss.
Och jag har vänner jag kan gå till.
God jul.
Raub till då.
Hela Sverige nu, kom igen. Nu!
Någon där uppe måste gilla mig.
Någon där uppe gillar oss. Det här är Sveriges bästa podd. Vi är nominerade i 2.
Nej, vi förlorade alla podd.
Nej!
Jo, det såg ju Lindskov det. Han var ju på den där galan och såg ju till så att vi inte fick något pris.
Är det sant, Lindskov?
Jag menar varför jag är där. För jag hoppas att ni skulle vinna. För jag hade mutat varenda jävla.
Och ändå vann vi inte.
Vad dåliga.
Nej, vi är inte så dåliga, vi är ännu sämre.
Ja,
det här är en raljant yttrandefrihetspodd till minne av Staffan Hildebrands havererade filmkarriär och den där gamla replokalen uppe i Haparanda där varenda Aftonbladet och Expressen kunde kort.
Har jag visat hur högt min hund kan hoppa förresten? Kolla här! Titta, Jonas! Vad jävla jycke, va?
Vad gör ens en civilminister?
Ja, tydligen återlansera ju... nationalsocialistiska manifest, om jag har tolkat saken rätt, va?
Det finns ju inget civildepartement längre. Det lyder ju under Finansdepartementet sedan 2015. Och Finansdepartementet, det kommer vi ihåg, det var ju han, Anders Hästsvansenborg, som flyttade ihop med den här polska burleskkvinnan och visa snasen på en skärgårdsö där ute. Det var en riktig konstinstallation.
Ja, men
bra kille. Anders
sagt...
Borg, brorsan också, Björn, spelar tennis.
Ja, ska vi säga något fint om Kärkönen också på slutet, att hon verkar ju ha huvud på skaft. Det här är ju en duktig blivande politiker. Det är ju ingen snicksnack om den så. Lite trist det här med Hitlerhälsningen, men det där kommer blåsa förbi, Jonas. Kommer du inte ihåg vad allt vi skit vi har gjort? Det är ingen som kommer ihåg, eller?
Hoppas de fotoalbumen är brända på ett bokbål utanför Karolinska institutet där man nu bränner folks covidpass. Jag säger som Jean Gabin, klassisk karaktärskådespelare. Googla Jean Gabin när du tittar på Kalanka. Vad sa han, Hans? Hans mest klassiska replik ur Demonas Kaj, när han spelar en brottsling som sitter instängd och så skriker han sanningar rätt ut över en gata i någon hamnstad i Frankrike. Han skriker sanningar ut.
Vad säger han?
Snuten ber honom vara tyst, men han är ungefär som oss, Hans. Sanningen måste ut i poddform eller genom ett fönster. Jean Gabin skriker ut till de fattiga
saker.
Vad sa han? Det här är klass, det är filmhistoria. Je vous en prie. jag förstår er. Handsjåare, knegare, vanligt hyggligt folk.
Nu börjar
folk.
Han igen med sitt romantiserande.
Slödderromantiken. Ja. Ja, det är den eran vi går in i.
Det är det.
Hans Wiklund,
va?
Du får bli du får bli justitieminister för en dag. Vad är det första du gör, Hans Wiklund?
Stäng ner den här jävla podden.
Nu sticker vi hem till GB Persson och firar jul. Det är två julskinkor längst bak i lussetåget i år.
Det.
God jul från GB Persson och podden Inaktuellt. Stöd oss gärna, maila gärna mig och ha synpunkter på podden. Vi tar emot precis allting, både från antivaxare, incels och folk som har bränt sydstatsflaggor. jonas@rockklassiker.se. Du har lyssnat på ännu ett framgångsrikt avsnitt av podden Inaktuellt. Podden som är ungefär som din mage. Mycket, mycket, mycket större än vad du tror. God jul! Vi hörs nästa vecka.
Jag släcker lyset nu.
Ja.
Podplay, en del av